Amen. En bibeltext som följer med tredje söndagen på raken här ifrån Judas brev. Det finns ju bara ett kapitel där, vers 3. Mina älskade, trots min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning, fann jag det nödvändigt att skriva och mana er att fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Under ett par söndagar har jag talat utifrån det här om att tron på Jesus, den är någonting. Det är någonting som har förmedlats och talat om den här alltså stora och viktiga skillnaden att jag ska göra tron till min egen. Jätteviktigt att det blir din tro. Det är din övertygelse. Det sitter någonting i ditt hjärta så att du är tron till din egen, men att du inte gör din egen tro. Jättestor skillnad på de två. För här menar Judas att, och det här ser vi på flera ställen i Nya testamentet, att tron på Jesus, den är ju någonting. Här säger Judas att det är någonting som har förmedlats. Ska man göra det väldigt enkelt så att ja, Gud blev människa i Jesus Kristus. Jesus kommer till oss. Det är på något sätt ytterst att han som förmedlas till oss. Hans undervisning, när han talar om Guds rike, när han visar hur vi ska leva, det han gör på korset. Allt det här är tron som en gång har förmedlats till de heliga. Den tron skapar inte jag själv. Det är inte jag som formar den, men den tron behöver jag göra till min egen. Så att göra tron till min egen, men inte göra min egen tro. För det är ju så att Gud möter ju dig på ett annat sätt än han möter mig. Din upplevelse av Gud är ju väldigt mycket din. Absolut inte så att Gud har en mall att så här går det till. Utan Guds mötet, Guds erfarenheten. Den kan ju se väldigt, väldigt olika ut. Så han möter oss individuellt. Men att det finns någonting av tron som är det här som vi tar emot och berörs av. Och då pratar vi ju självklart liksom centrum, kärnan i vad som är kristen tro. Det handlar inte om hur vi firar gudstjänst eller när. Eller hur ofta vi firar nattvard eller inte. Alltså det finns väldigt mycket som Nya testamentet är tyst om. Det finns saker som Nya testamentet är ganska, vad ska vi säga, lite diffust om. Men när vi pratar kärnan, när vi pratar centrum av tron, där finns det liksom inte de tveksamheterna. Och jag skulle vilja idag ge dig lite betong, eller vad sa du Niklas? Några byggstenar. För dig som inte har en tro, kanske någonting att börja liksom nysta i, fånga, liksom få tag i. Börja bygga någonting där. Och för dig som har en tro, för att den tron, även om 10 år, ska finnas där som någonting stabilt, som någonting som bär dig. Det kom en undersökning för något år sedan som heter Kristen tro på glid. Man hade intervjuat framförallt alltså unga vuxna någonstans mellan 20-30 spannet där. Människor som hade funnits med i kyrkan men som inte längre var det. Och så frågar man, vad är det som har hänt? Och i majoriteten av fallet så var det ingenting som hade hänt. Alltså det var inte så här, ja men det här hände, bam, och så blev jag jättebesviken. Det här hände och sen så dog min tro. Nej, i majoriteten av fallet så var det att, ja men det bara, det liksom, det bara försvann över tid. Det var som att det bara bleknade. Och jag tänker att det är någonting som vi alla behöver vaka över. Och jag skulle vilja ge dig 3 grejer idag som jag tror och som jag ser kan hjälpa dig och mig. Att även om 10 år, oavsett vad livet för med sig, så har jag en stenmur. Ja, det finns lite armeringsjärn i den. Den här tron finns där, stabil och fast och bär mitt liv. 3 saker. Det ena är att förstå min tro. Det andra är att jag erfar min tro. Och det andra är att jag håller fast vid min tro. De tre ska vi kika lite grann på. Det finns ju många fler viktiga, men de tre stannar vi vid idag. Den första, att förstå min tro. Det finns ett pussel att lägga. Vi kommer aldrig helt förstå vem Gud är. Aldrig. För Gud är så mycket mer, Gud är så mycket större. Vi kommer aldrig helt kunna liksom bara boxa in att så här är det, klart, färdigt, jag har koll. Nej, det kommer vi inte göra, för Gud är större. Kommer alltid vara det som vi inte når med vårt förnuft, för du är inte klok nog. Hur smart du än är så kommer vi aldrig nå ända fram. Den begränsningen har vi ju. Men det är ju ingen ursäkt till att inte tänka och försöka förstå. För Gud har uppenbarat sig. Gud har uppenbarat ganska mycket. Det är inte bara så att han har lämnat oss en liksom ask med pusselbitar. Så här, ja, det är ingen idé. Det här pusslet är för stort för dig, Jörgen. Det är ingen idé. Det finns en Jesus någonstans i mitten, men resten behöver du inte bry dig om, för du kommer aldrig fatta. Nej, så är det inte, utan det finns pusselbitar som passar ihop, som vi lägger, som kan hjälpa oss att förstå. Petrus, han säger vid ett tillfälle så här i Johannes evangeliet: vi tror och förstår att du är Guds helige. Jag älskar den raden. Utifrån vad de hade sett av Jesus, de vandrade med honom, han väckte upp eller han botade de sjuka. När han talade om Guds rike, han gjorde mat under, han stillade stormen, han gick på vattnet. Det är klart att de bara, okej, du är inte bara någon snubbe, du är någonting mer. Vi fattar, liksom, det händer någonting, jag fattar att du är någonting mycket större. Jag tror att du är någonting mer. Men inte bara det, utan vi förstår. För att Petrus, som den jude han var, uppvuxen med synagogan, med skrifterna, han hade liksom undervisats in, vem är Gud, vad vill Gud, det finns ett löfte om Messias som ska komma, ett nytt rike som kommer. Och de bara, pam, 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 kolla, pusselbitarna läggs på plats. Jag tror och förstår att du är Guds helige. Det var inte bara någonting som satte liksom i upplevelsen, utan förståndet utifrån vad de hade läst, utifrån det han hade hört, så las pusselbitarna och han förstod. Tänker du som har vuxit upp med kyrka, kanske gått i söndagsskola, vi är superbra på att berätta berättelser i söndagsskolan. Gamla testamentet är fullt av jättebra söndagsskolberättelser. Nästan mer än Nya testamentet. Ett Daniel i lejongropen. Det går inte att misslyckas med. Noa och arken. David och Goliat. Josef i Egypten. Hans drömmar. Eller liksom det bara dräller av berättelser. Och nu är flera, den där, du ser nästan flanellografen framför dig och kommer ihåg vem som berättar det. Och min fråga till dig är, sitter det ihop? Eller är det bara en pusselask liksom? Ja, det är massa berättelser här och så fanns det någon Jesus i mitten. Men jag fattar inte hur pusselbitarna sitter ihop. Eller har du liksom lyckats lägga pusselbitarna, ha där, Mose leder folket ut där och så är de där och så fångenskap och så ut där och så sitter det ihop och så leder det fram till en berättelse. För Bibeln, full av berättelser, är ju en berättelse som börjar någonstans och slutar någonstans. Det är en berättelse om en Gud som skapar och älskar och vill någonting. Och sen så genom boken så finns berättelsen, en röd tråd. Som inte slutar med Gamla testamentet och så börjar något helt nytt. Nej, utan berättelsen fortsätter. Sitter dina berättelser ihop, min vän, i den röda tråden? Och du som kanske är i början av tron. Det kanske är mycket känsla, mycket upplevelse. Jag bara känner så här, Gud är så god, wow! Och det är mycket wow. Men vet du vad? Det här wow, det bleknar lite grann. Och då behöver det landa i någonting som är lite stabilare. Att jag får ihop det här. Okej. Jag känner någonting. Det är en Gud som älskar. Och vad har han gjort? Alltså, han gjort det här. Ja, han gjorde det här för att. Och det leder till. Och sen så sätter sig pusselbitarna. Och jag både tror och jag förstår. Det är logiskt och förnuftigt att tro på Gud. Du kan behålla din hjärna påkopplad i din relation med Gud. Jag läste precis en ny bok som har kommit ut. Sören Pärder var pastor i Örebro i många år. Så mycket större, så mycket bättre. En vägbeskrivning i trons landskap. Alldeles utmärkt bok att köpa in och läsa i sommar. För att få lite pusselbitar som läggs på plats. Det finns många andra böcker. Det var bara den som jag hade när jag läste senast. Och jag tänker så att förstå sin tro, det är viktigt för mig själv. Så att hjärna och hjärta inte säger olika grejer. Ja, jag upplevt det här. Här verkar Gud göra så här. Men jag tänker att det egentligen är så här. Jag fattar inte riktigt. Och så skiljer det sig åt. Nej, det går att få ihop hjärna och hjärta. Så att det inte drar isär mig. Utan jag får en världsbild som filtreras utifrån min övertygelse om att det finns en Gud som håller i allting. Det är viktigt för oss själva. Och sen är det viktigt för oss i mötet med andra. Samma Petrus som tror och förstår, han säger de här raderna. Att vara alltid beredd att svara var en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Jag hade ett samtal med en igår bara senast som hade fått frågan. Men vad gör tron för dig? Det är jättebra att få en sån fråga. Varför tror du på Jesus? Varför är du kristen? Jag hade ingen annan aktivitet på söndagarna så det var det som fanns kvar. Det kan ju vara ett svar. Det känns rätt för mig. Kära vän, svara inte så. Låt det sitta djupare. För du har en förståelse. Jag vet ju vad det gjorde med mig. Jag är född och uppvuxen i kyrka. Fick med mig allt på något sätt med modersmjölken och alla flanellografer och berättelser. Och jag vet ju när jag var runt 20-årsåldern. Under en period så fick jag möta jättemycket skolelever, gymnasieelever, mycket naturtreer och tekniker-treer. Det var ju 4 år teknisk på den tiden. Så var vi ute i skolorna och fick försöka förklara och försvara och resonera runt tron. Och när under den tiden så både märkte jag och fick lära mig att men det här sitter ihop. Jag fattar ju en del av det här och det finns en del svar på det här. Och vad det gjorde med min frimodighet och min övertygelse. För du finns ju här i rummet. Där det jobbigaste som skulle kunna hända dig. Bland dina vänner i klassen, i klubben, på jobbet. Det är att någon frågar. Är du kristen va? Varför då? Och du skulle dö. Hellre. Ta mig härifrån. Jag vet inte vad jag ska svara. Och då blir jag ju inte så frimodig med min tro heller. För mig gjorde det jättestor skillnad när jag märkte att jag kunde resonera och förklara. Jörgen, varför tror du? Jo, men för att. Ja, men hur tror du om det här? Jo, men för att. Jag menar inte att man behöver kunna förklara allt, men att jag ändå har liksom, det finns några pusselbitar som jag förstår. Som också hjälper mig i min tro. Det hjälper mig för mig själv och det hjälper mig i relation till andra människor. Så jag tänker att för att tron ska hålla i framtiden så behöver jag förstå delar av den. Och det går. Nummer två. Kunskap räcker ju inte. Det är ingen produkt vi ska sälja. Utan vi behöver erfara tron. Vi behöver erfara Guds kärlek. Hans omsorg. Hjärtats beröring. Den är ju jätteviktig. Som sagt, det är ingen produkt som vi ska sälja. Utan tron är ju så mycket, det är ju det här också det här individuella, men det här att jag vet att jag vet att jag vet att jag är ett Guds barn. Jag vet att han håller mig i sin famn. Jag är älskad. Romarbrevet 5:5. Hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan. Där har du Niklas armeringsjärn. Vad är det som sitter inne i Niklas mur som gör att den är stabil även om det haglar lika mycket som det haglade i Skoftebyn i onsdags? Vad är det som bär? Jo, Guds kärlek har ingjutits i mitt hjärta. Där har du armeringsjärnet. Jag är älskad, jag är älskad, jag är älskad av Gud. Det sitter här inne. Och även om det piskar på lite så sitter det där och ger den där stabiliteten. Lite senare i Romarbrevet 8 så säger Paulus att ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba far. Alltså den här bara tryggheten, vissheten, jag är omsluten, älskad. Att erfara Gud, det är viktigt. Det finns där. Det hör till. Tänk lärjungarna, de, när vi läser apostlagärningarna, så gång på gång hamnar de inför myndigheter. Och inför den religiösa eliten, de är lite fängelse och lite piskas och sådär. Och det som, liksom, de mopsar ju upp sig mot makten. Varför håller ni på så här? Det vi har sett och hört och varit med om. Det som har hänt i våra liv, vi kan inte vara tysta med det. Därför berättar vi. För det finns någonting av det självupplevda som människor inte kan ta ifrån dig. Om jag kommer med argument för kristen tro så kan ju någon slå hål på de argumenten med bättre argument. Men om jag säger att jag har upplevt det här. Nej, det har du inte. Jo, det har jag gjort. Nej, det har du inte. Jo, jag har upplevt det här. Det kan ingen ta ifrån mig. Sen kan människor ge andra förklaringar till det. Ja, men jag tror inte att det var Gud. Nej, det kanske inte var. Men jag har upplevt det. Ja, det kanske skulle ha hänt ändå. Ja, kanske ändå. Men jag har upplevt det. Förstår du? Din upplevelse, din erfarenhet kan ingen ta ifrån dig. Så erfarenheten av Gud är viktig. Som sagt, kristen tro är ingen produkt vi säljer, utan det är någon vi känner. Och någon som känner mig. Någon som håller mig i sin famn. Där jag bara vet att jag vet att jag är älskad. Paulus säger också så här i Filipperbrevet. Att Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Det finns ju så mycket som vill fånga oss. Som vill liksom få vår uppmärksamhet och vår tid och våra pengar och vår energi och vår liksom så. Och Paulus säger, Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Jag älskar det. Jag vill att Kristus Jesus får mig i sitt grepp så att jag inte kommer därifrån. Att jag blir helt såld på honom. Och första Mosebok 32, där är det Jakob som går en liten brottningsmatch mot Gud kan vi säga. Han kämpar lite med Gud, lite speciell berättelse. Men han slutar den, liksom den händelsen att jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Det är lite grann liksom, Gud rör vid mig annars dör jag. Och den attityden, tänker jag, den behöver vi leva lite med. Gud, fånga mitt hjärta. Rör vid mig. Håll om mig. Älska mig. Jag behöver få känna, jag behöver få uppleva din kärlek. Det sitter ju inte bara här. Utan jag måste få erfara Gud i mitt liv. Vi behöver Guds mötet för att tron inte bara ska bli åsikt. Att den inte bara ska bli värdering eller någon slags ståndpunkt. Utan att tron blir relationen med Gud. Tron blir glädjen. Tron blir friden. Tron blir kraften. Det här som bultar lite grann på insidan. Och här finns ju liksom lovsången, förbönen, alltså tillfällen för Guds möten. Ta dem. Ta dem. Åk på en konferens i sommar. Om du tycker att men det är lite svårt här hemma i kyrkan, men åk på en konferens. Nyhem börjar imorgon, eller ungdomskonferensen redan har börjat. Åk på Nyhem. Åk till New Wine-konferensen i Vänersborg veckan därpå. Eller åk till Torp nu i veckan. Eller Hörnekonferensen är... Jag vet inte, i början på juli kanske eller någonting. Ni som åker dit. Underbart. Åk på konferens. Gå till förbönsplatsen. Upplev Gud. Smaka och se att Gud är god, säger Saltaren. Det finns ju någonting att få tag på där. Att erfara Gud behöver vi göra för att tron ska fortsätta leva och... var en viktig faktor i mitt liv. Och så den tredje och sista. Att hålla fast. Ibland blåser det ordentligt i livet. Livet kan vara hårt, det kan vara svårt. Det kan vara orättvist. Vi möter saker där man kan känna att nu struntar jag i det här. Ja, det kanske finns någon... Jag orkar inte liksom. Det kan vara, kan möta saker i din kyrka, i den här kyrkan. Du har en knepig pastor som säger någonting eller behandlar det på fel sätt. Du bara, jag vill inte vara med. Jag drar. Struntar i det här. Ingen idé. Händer ingenting annat. Eller annat som skakar i livet. Som sagt, ibland blåser det. Då uppfattar jag, när jag läser min bibel, att ropet genom alla tider, det var håll fast. När jag letade lite bilder så fastnade jag för den där. Man ser att det blåser lite grann. Maskros med dem är på väg bort. Kroppen rätt ut, men hon håller fast i det. Uppenbarelseboken 3 säger att håll fast det du har. Så ingen tar din krona. Så ingen tar din seger. Så ingen tar din glädje. På något sätt kungavärdigheten talas det om. Håll fast i det. Det finns en som vill stjäla din krona. Det finns en som vill stjäla din glädje. Det finns en som vill stjäla din frid. En som vill stjäla din frimodighet. Det finns en som vill kröka din rygg så att det faller av. Det är inte Jesus Kristus. Utan det är någon annan som kämpar mot dig. Håll fast det du har så ingen tar din krona. Hebreerbrevet 10. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse till den som har gett oss löftet är trofast. Gud kommer alltid finnas där. Hur mycket det än blåser, hur ont det än gör, hur orättvist det än känns så finns Gud där. Släpp inte taget. Han kommer vara med. Han kommer bära dig igenom. Kriga lite grann för det som är värt någonting. Våran predikoserie i sommar är sommarens boktips. Och det handlar egentligen bara om att läsa din bibel. Och så kommer vi gå igenom 8 böcker lite översiktligt och även stanna till vid vissa grejer. Varför är det så viktigt att läsa sin bibel? Jo, för att när jag läser min bibel så ser jag det här. Jag läser om människor där det blåser i livet. Vi läser om Josef, första Mosebok, som blir oskyldigt anklagad. Som blir frestad ganska ordentligt. Men som på något sätt behåller sin integritet och behåller sin tro på Gud även när det kostar. Och Gud är trofast och hjälper och bär. Nämnde om Daniel, lejongropen. Men det är inte bara lejongropen som är poängen, utan genom hela Daniels boken så läser vi om en Daniel som böjer knä och ber. Fast man inte får böja sina knän och be till någon annan än till den avgud, till den staty, till den kung som är. Men Daniel, han går inte ens in i garderoben, utan han öppnar balkongdörren så alla kan se. Och så böjer han sina knän och så ber han till himmelens Gud, fast han vet att det här kommer smälla. Och det gör det. Där blåser det. Men Gud är trofast. Vi läser i vår bibel om lärjungarna, hela apostlagärningarna, in genom breven, som drabbas av förföljelse. De slängs i fängelse. De blir piskade. Men de håller fast. Och Gud är trofast. Ja, men hur kan du säga det, Jörgen? För en del av dem, de dog ju. De dödades ju för sin tro. Hur trofast är Gud då? Ja. Men på något sätt perspektivet vi får genom Bibeln. Det Paulus säger så tydligt. Det är att, mina vänner, det här är ju inte slutdestinationen. Det finns ju ett större liv. Han säger, kallar döden vore en vinning, för att jag längtar egentligen till det himmelska. Gud är trofast. Även om mitt liv tar slut här så fortsätter livet med honom. Det är klart att det är sorgligt för de som är kvar. Men det är en vinst för mig, säger han. Håll fast det du har. Vi kan se på den förföljda kyrkan runt om i världen. På olika ställen så kostar det oerhört mycket att bekänna sin tro på Jesus. Vad säger de till oss idag? Håll fast. Släpp inte taget. Det är värt det. Han är trofast. Det finns en seger som väntar. Och det är inte bara de exemplen vi läser i Bibeln, utan vi läser ju framför allt om Jesus. Hebreerbrevet 12. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Även om det kostar ibland, så kostar det honom mera. För att vinna dig och mig. Ropet som går genom hela bibelordet, det är håll fast i din tro. Jag tänker, vi är på olika plats i livet. Du kan lägga på sista bilden här. Vi är på olika plats i livet, olika plats i tron. Och jag tänker att du finns här som behöver få hjärnan i takt med ditt hjärta. Få några pusselbitar på plats. Och vet du kan ganska enkelt komma till en plats i livet och förståelsen där frågan, varför är du kristen? Inte blir den läskigaste frågan du kan få, utan frågan som du väntar på att få. Där du kan få berätta. Ja, men vet, för att jag tror att det är så här. Så här ser jag på det. Och få börja ett samtal med en människa om tron. Ganska enkelt, min vän. Läs en bok eller två. Och sen så med den bibelkunskap du redan har, så får du pusselbitarna på plats och så läggs det någonting vackert. Du bara, det sitter ihop. Det är lite så här eureka. Halleluja moment, det bara bam, ja, där och där och där. Och när du läser din bibel sen, så kommer det ännu mer liksom sitta ihop. Jag tror att det finns här som behöver få hjärna och hjärta i takt med varandra. Få ihop den röda tråden. Så jag tror att det finns här som behöver det här hjärtats beröring. Det är länge sedan du upplevde Jesus. Du på något sätt, du är trogen, du är med, du är liksom, yes, jag gör mitt. Men det är länge sedan Det är länge sedan det rörde sig här inne. Det är länge sedan det kom ett halleluja. Det är länge sedan det liksom, den där. Och vi är olika som människor. Vi är mer eller mindre liksom känslomänniskor och så här. Men alla människor är ju på något sätt ande, kropp och själ. Alla människor har ett känsloliv. Alla människor berörs av olika saker. Du finns här som behöver den beröringen. Erfara. Som sagt, åk till Nyhem, Torp, New Wine, en förebedare. Sträck dig mot honom. Gud, rör vid mig, annars dör jag. Vi behöver det. Och jag tror att du finns här som håller på att släppa taget. Du är lite grann här, det håller på att fejda ut någonstans. Du bara, jag är på väg att ge upp. Och jag tror Herren säger till dig idag, kära barn, släpp inte taget. Håll fast. Jag är med. Jag är trofast. Du kommer få se att det vänder. Vinden kommer inte alltid blåsa. Liksom. Det kommer inte alltid piska på så här. Utan det kommer andra tider. Håll fast det du har. Det finns en tro som kan bära dig och mig genom livet. Där vi förstår. Där vi erfar. Och där vi ibland behöver besluta oss för att eftersom det är så här. Och jag tror och förstår. Därför tänker jag hålla fast i det här. För det här är sanningen, det här är vägen, det här är livet. Amen.